Vi ska börja den här föreläsningsserien med att tala över ämnet Läran om Kristus. De övriga föredragen i serien, Frälsningen av nåd allena, Frälsningen genom nådens medel och det nytestamentliga prästadömet, hör också nära samman med det här första föredraget om Kristus, hans person och verk. Och därför vore det värdefullt om så många som möjligt har möjlighet att lyssna på samtliga föredrag. För de hör ihop, det utgör en enhet. Vi ska alltså börja med att tala om Kristus. Vad den heliga skrift lär om Kristus. Kristus är ju ett ämbetsnamn. Personnamnet för vår frälsare, vår återlösare, är ju Jesus. Och det namnet har en bestämd betydelse, och det är Gud och ingen annan som har givit vår frälsare just det namnet. Namnet betyder frälsare. Och Jesus fick just namnet Jesus därför att han är världens frälsare. Vi läser ju så här i Matteus 1:21: Hon skall föda en son och honom skall du ge namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Jesus är alltså frälsaren, och inte vilken frälsare som helst, utan en frälsare från synd. Han är hela världens frälsare och den enda frälsaren. I ingen annan finns frälsning, läser vi i Apostlagärningarna 4:12. Inte heller finns under himmelen något annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Det är Jesus som är frälsaren och ingen annan. Och han säger själv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men hans ämbetsnamn är alltså Kristus, på grekiska Kristos, och på hebreiska Mashiach, och det har då grekiserats till ordet Messias. Messias eller Kristus, det betyder han som är smord, den smorde. Och att vara smord enligt skriften, det betyder att man har fått ett uppdrag, ett ämbete från Gud. Det är Gud, den heliga ande, som har smort honom till att utöva ett bestämt ämbete. Vi läser i Psaltaren att det är Gud som har smort honom. Därför, o Gud, här tilltalas sonen, frälsaren, för Gud. Därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Glädjens olja betyder säkerligen den heliga ande, ty vi läser i Apostlagärningarna 10:38 att Gud hade smort honom med den helige ande. Och att han är smord mer än sina medbröder, det betyder att han är den smorde i alldeles bestämd mening. Profeter och kungar och präster var ju också smorda personer i Gamla testamentet. De är alltså Jesu medbröder vad ämbetet beträffar. Men Jesus, han är smord mer än dessa hans medbröder. Profeterna, kungarna och prästerna i Gamla testamentet. Med detta förstår vi att Jesu ämbete, det är högre än alla andras ämbete. Jesus var smord att vara inte bara en profet, utan den verklige, sanne profeten. Inte bara en präst, utan den verklige, sanne prästen. Inte bara en kung bland många, utan den ende och sanne kungen. När vi alltså kallar Jesus för Kristus, vi säger ju ofta Jesus Kristus, eller Kristus Jesus, så betyder det att vi bekänner och vi erkänner att Jesus är den utlovade Messias. han som är den sanne kungen och prästen och profeten. Och hur kan nu Jesus vara något så alldeles speciellt, något utöver alla andra som blev smorda? Jo, därför att Kristus är både Gud och människa. Och då ska vi säga lite om just Jesu naturer. Han är sann Gud och han är sann människa. Han är då för första sann Gud. Det är ju någonting som många ifrågasätter. Och det gjorde också judarna på Jesu tid. De ansåg att det var en hädelse. Och man menade att Jesus hädade när han klargjorde att han var Guds son. Det står att överste prästen rev sönder sina kläder och sa: han har hädat. Vad behöver vi mer, några vittnen? Ni har hört hädelsen. Matteus 26, 63-65. Och i vår tid vet ni hur Kristi gudom förnekas av många, både innanför och utanför den yttre kyrkan. Och detta är ju mycket allvarligt, därför att det finns ingen kristendom som inte bekänner att Jesus är Gud och Guds son. Jesus säger ju själv: var och en som förnekar sonen, han har inte heller fadern. Man kan inte tro på den sanne guden, man kan inte ära fadern om man inte tillbeder och ärar sonen, om man inte erkänner att Jesus är Guds son, den levande gudens son. Och alltifrån avlelsen var Jesus sann Gud, och han är det fortfarande, och han kommer alltid att vara det. Han gjordes inte till en gud vid sitt dop eller vid sin uppståndelse. Han var Gud. Redan i Gamla testamentets profetiska böcker läser vi om Messias gudom. Profeten Jesaja säger att ett barn är oss fött, en son är oss given, hans namn skall vara, och så heter det bland annat, väldig eller stark Gud, evig fader. Han är den starke guden som är vår beskyddare, en evig beskyddare precis som en fader. Och till jungfru Maria sa ängeln: det heliga som födes av dig ska kallas Guds son. Och när Jesus var född så förkunnar änglarna att barnet i Betlehems krubba är Messias, Herren. Namnet Herren är ju namnet över alla namn som står för den enda sanne guden. Petrus svarade ju på frågan: vem säger då ni mig vara? Du är Messias, eller du är Kristus, den levande gudens son. Och Jesus säger: jag och fadern är ett. Man är ett till väsendet, man är samma gud. Man är två personer. Fadern är en person, sonen är en person, den helige ande är en person. Men ett enda väsen, en enda Gud. Jag och fadern är ett. Och denna enhet när det gäller väsendet, det framgår också av att man handlar lika. Det är en enhet i handlandet. Jesus säger: min far verkar ännu alltjämt och jag verkar. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör endast vad han ser fadern göra. Ty vad han gör, det gör likaledes också sonen. Läser vi Johannes 5. Fadern är i mig och jag är i fadern. Det markerar också att Jesus är Gud. Han är Guds son. Och vi har många andra vittnesbörd om denna sak i skriften, så vi behöver inte sväva på målet eller gissa. Skriften säger bestämt: Jesus är den sanne guden. Denne är den sanne guden och evigt liv. 1 Johannes 5:20. Tydligare kan det inte sägas. Eller Paulus i Romarbrevet 9:5: Kristus är över allting Gud högt lovad i evighet. Kristus är över allting. Kristus är Gud. Kristus är högt lovad i evighet. Eller Johannes evangeliet, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss, läser vi. Och också hans uppståndelse bevisar att Jesus är sann Gud. Det står i Romarbrevet 1:4 att Jesus blev med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Och hans gudomliga egenskaper vittnar om hans gudom. Han vet allt, allvetande. Herre, du vet allt, läser vi. Han har all makt, allsmäktig. All makt i himmelen och på jorden. Han utför gudomliga gärningar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Vem kan uppväcka döden? Vem kan med sitt blotta ord skapa? Genom sin makts ord bär han allt, står det i Hebreerbrevet 1:3. Han uppväcker döda, han dömer världen, han ska ha gudomlig ära. Han ska dyrkas som Gud av människor och änglar. Alla ska ära sonen som de ärar fadern, Johannes 5:23. Det var alltså många bibliska belägg för att Jesus är sann Gud. Men han är också sann människa. Han upphör inte att vara en sann människa därför att han är sann Gud. Om man menar att han upphör att vara en sann människa, så ger man uttryck för en heresi, en villolära som kallas doketismen. Och med doketism menas att man lär att Jesus bara såg ut som Gud. Såg ut som en människa, men i själva verket var han ingen människa alls. Några doketister har gått så långt att man förnekar att Jesus hade en mänsklig kropp, och andra har sagt att han hade ingen mänsklig själ eller mänsklig vilja alls. I våra dagar finns det en riktning som kallas för Christian Science, kristen vetenskap. Och den riktningen lär att materia är bara inbildning. Det finns ingen materia, den existerar inte. Och som en följd av en sån uppfattning måste man då lära att Jesus hade ingen mänsklig kropp, ingen materiell kropp. Då kan ju någon fråga, ja men spelar det så stor roll om Jesus var sann människa? Vi svarade, det spelar en mycket stor roll. Ty det som Jesus inte har antagit, det har han inte heller återlöst. Om man inte antog full mänsklig natur, har inte den fulla mänskliga naturen blivit återlöst, blivit frälst. Nu lär ju Bibeln klart att Jesus till sin mänskliga natur har en mänsklig härkomst. Efter köttet härstammar han från David, kung David, Romarbrevet 9, och han kallas ju Davids son. Han föddes av en riktig människa, av en mänsklig mor, nämligen av jungfrun Maria. Av henne fick den evige sonen mänsklig natur. Han blev människa. Han är en verklig människa. Han fick en verklig kropp som består av verkligt kött, verkligt blod, verkliga ben. Han fick en mänsklig själ. Han kan själv säga, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Hans mänskliga själ kunde också förvärva visdom, ge uttryck för känslor, hade också en vilja. Han föddes, han växte till i kunskap, han blev hungrig, han blev törstig, han åt och han drack, han sov, han led, han dog. Allt detta är uttryck för egenskaper som hör till den mänskliga naturen. Men när vi nu har sagt detta, att Jesus är sann Gud, men han är också sann människa, så ska vi påpeka att det finns egenheter i Kristi mänskliga natur. Kristus som människa kännetecknas av ting som inte du och jag som människor kännetecknas av. Vad då? Först och främst att han är född av en jungfru. Han har ingen mänsklig far, det har du och jag. Alla människor allt sedan Adam och Eva har avlats av och kommer att avlats av en mänsklig far och födas av en mänsklig mor. Men Jesus avlades inte av en mänsklig far. Han är inte mannens säd, han är kvinnans säd, som det står redan i första Mosebok 3:15. Han är son till en jungfru, vilket redan Jesaja profeterar om i Jesaja 7:14. Och vilket bekräftas i Matteus 1:23. Genom ett mirakel, ett under, en mirakulös verkan av den helige ande blev den orörda jungfrun Maria havande med detta barn. En annan egenhet är att du har synd och jag har synd. Allt ifrån syndafallet föds vi människor med syndafördärv, men inte Jesus. Alla människor som avlats på naturligt sätt föds med synd. Arvsynd, syndafördärv överföres till alla människor, men inte till honom. Han fick inget syndafördärv med när han föddes. Och inte heller begick Jesus någon verksynd i sitt liv. Vilken av er kan överbevisa mig om någon synd? Johannes 8:46. Han var den som inte visste av någon synd, står det i andra Kor 5:21. Han hade ingen synd gjort och inte ett svek fanns i hans mun, läser vi i Jesaja 53 och 1 Peter 2. Och eftersom nu synden inte är en del av den mänskliga naturens själva väsen, så var det möjligt att Kristus kunde vara en riktig sann människa utan att ha synd. Han kunde vara utan synd. Och så var fallet. Nu läser vi i Bibeln att han gjordes till synd för oss. Det vill säga, han uppvisade i sin mänskliga natur de svagheter och skröpligheter som utmärker oss människor, det syndiga köttet. Och på grund av våra synder så framträdde inte Kristi mänskliga natur hos Jesus i likhet med Adams natur före fallet, utan det såg ut som om han hade den mänskliga naturen efter fallet. Men vi vet av skriften att han var utan synd. Han bar våra synder, men han hade ingen egen synd gjort. Och inget svek fanns i hans mun. Hela gudomens fullhet bodde kroppsligen i just denna mänskliga natur, läser vi Kolosserbrevet 2:9. Och därför var det inte möjligt för Kristi mänskliga natur att synda. Och så en egenhet till. Jesus var till sin mänskliga natur odödlig. Därför att finns inte synd där, så finns inte död där. Syndens lön är ju döden. På grund av syndfriheten så är denna mänskliga natur odödlig. Vi dör till följd av våra synder. Men Kristus hade inga egna synder och därför behövde han inte dö. När han dog, och det ska vi komma ihåg, så dör han inte av utmattning eller på grund av svaghet. Han stöder ett frivilligt syndoffer eller skuldoffer. En frivillig handling. Han lämnar ifrån sig andan. Han gav upp andan. Eller han säger, jag ger mitt liv för att sedan ta igen det. Ingen tar det från mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har mycket. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta igen det. Johannes 10. Personligen syndfri och odödlig dog alltså Jesus för våra synders skull. Han ville dö i ditt och mitt ställe. Han dog i just det ögonblick som han själv ville dö. Han offrade sitt liv för oss. Han gav sitt liv i döden för oss. Och så ytterligare en sak som vittnar om en egenhet hos Kristus. Och det är att hans mänskliga natur har aldrig existerat som en egen person. Jesus är inte två personer, dels en mänsklig person och sen en gudomlig person, utan han är en enda person, men med två naturer. Och det betyder då att det är den mänskliga naturen som har upptagits i gudomen. Det betyder att Jesus har aldrig, inte vid någon tidpunkt, existerat som en mänsklig person. Kristi mänskliga natur har aldrig varit för sig själv som en egen person, utgjort i sig själv en person, utan från sin begynnelse hade den mänskliga naturen sin existens i Guds person. Han antar mandom. Guds person upptar i sig den mänskliga naturen. Inte heller var de båda naturerna sammansmälta till en ny person, utan den eviga personen i gudomen, nämligen sonen, antog eller upptog den mänskliga naturen. Det bör vi alltså komma ihåg. Jesu mänskliga natur var från inkarnationens ögonblick antagen av Guds son, eller som det står i Johannes 1:14, ordet blev kött. Gud sände sin son, född av kvinna. Och då kommer vi in på denna djupa hemlighet med Kristi person, att det råder en förening mellan två naturer i en person. Jesus är alltså inte två personer, han är en enda person, men i denna enda person är två naturer förenade. De båda naturerna är förenade så att de utgör en enda person, en individ. Det finns bara en Kristus. Detta finns sammanfattat i den gamla trosbekännelsen Athanasianum. Och där står det så här, att Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han som född av faderns väsen före all tid, och människa är han som född av moderns väsen i tiden. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa, med förnuftig själ och mänsklig kropp. Han är jämlik fadern efter den gudomliga naturen. Han är ringare än fadern efter den mänskliga naturen. Och ehuru han är Gud och människa, är han likväl icke två, utan en enda Kristus. Men en enda är han inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud. Upptagits alltså i Guds person. Och detta är ju en djup hemlighet. Jesaja säger ordagrant, hans namn ska vara under, rådgivare, stark Gud och så vidare. Hans person är ett under, det vill säga det finns inga paralleller. Han är unik, det finns ingen mer som honom, där sann Gud och sann människa är förenade i en enda person. Eller som Paulus säger, i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen, Kolosserbrevet 2:9. Och föreningen mellan de båda naturerna är så nära och så oskiljaktig att man inte längre kan tänka sig den ena utan eller borta från den andra. Likväl behåller båda naturerna sina egna särskilda egenskaper, liksom tidigare, och förblir oförfalskade. Den personliga föreningen, den kom till stånd på det sättet att den evige Guds son antog och införlivade i sin gudomliga person en annan natur, nämligen den mänskliga. Och när hände det? Jo, givetvis när Jesus avlades av den helige ande i jungfru Marias sköte. Från den mänskliga naturens första stund hade den mänskliga naturen sin existens i Guds person, och så kommer det att förbli i all evighet. Det vill säga, Jesus avlägger aldrig den mänskliga naturen. Den är för evigt nu förenad med den gudomliga naturen i hans person. Och då ska vi säga något om egenskaperna hos den mänskliga respektive den gudomliga naturen och hur dessa egenskaper samverkar eller står i gemenskap i denna person. Då har vi denna djupa hemlighet att egenskaper och handlingar som vi kan räkna upp som typiska för den mänskliga naturen, eller egenskaper och handlingar som vi kan räkna upp som typiska för Gud, kan i skriften tillskrivas den andra naturen hos Kristus eller hela Kristi person, på grund av att det råder en förening i hans person mellan de båda naturerna och mellan de båda naturernas egenskaper. När Kristus beskrivs utifrån sin persons mänskliga natur, så kan han likväl tillskrivas gudomliga egenskaper på grund av denna förening. Likaså kan mänskliga egenskaper tillskrivas Kristus när han beskrivs utifrån sin persons gudomliga natur. Ändå har den gudomliga naturens särskilda egenskaper den mänskliga naturens särskilda egenskaper. Men eftersom båda naturerna tillhör samma person, så kan egenskaperna hos den ena naturen tillskrivas den andra eller tillskrivas hela personen. Tänk efter, om vi säger Jesus var 30 år gammal, så kan man ju säga nej, det var han alls inte. Han var miljoner år. Eller han är ju till sin gudomliga natur före Abraham. Före Abraham var till, fanns ju jag. Han var inte bara 30 år. Hans gudom är ju evig. Men man kan ändå säga att han var 30 år gammal, nämligen om man tänker på hans mänskliga natur. För den antogs 30 år tidigare i Marias sköte. Man kan säga att Kristus är jämlik fadern efter den gudomliga naturen. Är detta sant? Och därför är det så med Kristus. Man kan också säga att han är ringare än fadern, om man nämligen tänker på den mänskliga naturen. Och Bibeln kan beskriva Kristus utifrån den ena naturen och samtidigt tillskriva honom den andra naturens egenskaper. Det står att judarna dödade livets förste. Men man kan ju inte döda Gud. Men Jesus var ju också Gud. Och han led och dog eftersom han var sann människa. Och därför är det också sant att säga att Gud dog för oss på korset. Vidare bör man påpeka att den gudomliga naturens majestät, storhet, härlighet också hör ihop med den mänskliga naturen. Inte så att den mänskliga naturen har detta majestät och denna härlighet till sitt väsen. Det har bara den gudomliga naturen. Men den mänskliga naturen har det som en gåva genom den personliga föreningen. Den har blivit delaktig av den gudomliga naturens egenskaper, dess majestät och härlighet. När Guds son antog mänsklig natur, så gav han den gudomligt majestät och gudomliga egenskaper. Men under Kristi förnedringstillstånd ser vi inte mycket av det. Och det beror inte på att Jesus inte var verklig och sann Gud när han gick här på jorden i sin förnedring. Utan det beror på att Jesus frivilligt och inte alltid visade sitt gudomliga majestät under förnedringstiden. I honom bor gudomens hela fullhet, kroppsligen har vi citerat. Och lärjungarna kan säga att vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Sin gudomliga natur kunde de se nu och då på förklaringsberget eller när Jesus gjorde under. Då såg de hans gudomliga makt och majestät. Det majestätet, den makten, hade alltså också den mänskliga naturen fått del av genom den personliga föreningen. Jesus säger, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Och då syftar ju detta på hans mänskliga natur. Den gudomliga naturen hade ju all makt i himmelen och på jorden hela tiden. Men den mänskliga naturen fick samma makt som en gåva genom den personliga föreningen. Så ska vi också stryka under att när Jesus utför sin frälsning, sitt återlösningsverk, så är det båda naturerna som är med i verket. Båda naturerna samverkar vid Kristi fullgörande av återlösningsverket. Alla Kristi handlingar tillskrivs inte bara en av Kristi naturer under uteslutande av den andra, utan de tillskrivs antingen hela Kristi person eller endera naturen. Vad en frälsaren gjorde och vad han alltjämt gör för att frälsa människan, så får det inte bara tillskrivas den ena naturen. Det måste tillskrivas båda naturerna i förening. Den gudomliga naturen använde den mänskliga naturen som sitt organ och deltog i allt som den mänskliga naturen gjorde och led. När den mänskliga naturen blödde, led och dog, så var det Gud som led och dog. Det ser vi av Apostlagärningarna 20:28. Där läser vi att Gud köpte församlingen med sitt eget blod. Det är alltså helt tydligt att den gudomliga och den mänskliga naturen samverkade vid fullgörandet av återlösningsverket. Och i andra Kor 5:19 läser vi: Gud var i Kristus, det vill säga i hans mänskliga natur, och försonade världen med sig själv. Försoningen är ett verk av Gud. Men han gjorde det i och genom den mänskliga naturen. Och då kommer vi till frågan, varför måste det vara så här? Varför är detta så viktigt? Varför måste vår frälsare vara både Gud och människa? Ja, varför måste han vara sann människa? Jo, Kristus kom för att frälsa det som var förlorat. Han måste alltså inta din och min plats, bli vår ställföreträdare. Han måste i allt bli lik sina bröder, som vi läser i Hebreerbrevet 2. Och för att tillfredsställa det krav som Guds helighet ställer, så var det nödvändigt att han ställs under lagen. Och han måste som människa nu också uppfylla lagens krav. Eftersom hållandet av lagen, det var ju människans uppgift och inte Guds. Så blev då Guds son människa. Han ställdes under lagen för att som människa och i människans ställe uppfylla all rättfärdighet. Och för att tillfredsställa det krav som Guds rättfärdighet ställer, så var det nödvändigt att full försoning utverkades för människans överträdelser genom att straffet för synd, förbrytelse mot Gud, blev avtjänat. Och vad är straffet? Straffet är döden, att bli övergiven, förkastad av Gud. Syndens lön är detta hemska, är döden. Och Jesus blev övergiven. Jag hörde någon predika en gång och säga att Jesus blev så svag mot slutet att han inbillade sig att han var övergiven. När han sa orden ur Psaltaren 22, min Gud, varför har du övergivit mig? Så misstog han sig. Men detta är ju förfärligt. Han kom ju hit som lösen. Han tog straffet. Och straffet för synden, för din synd och min synd, var döden. Guds övergivenheten. Och det tog Jesus i vårt ställe. Han blev övergiven av Gud. Och skriften säger också, utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Hebreerbrevet 9:22. Så utgjuter han sitt blod för oss. Och för att bli en försoning för våra synder, så måste frälsaren utgjuta sitt blod. Så måste han dö. Och det var därför han måste vara sann människa, så att han kunde lida och kunde dö för oss. Därför måste han vara sann människa. Och detta sägs också tydligt i Hebreerbrevet 2:14, där det står att han blev delaktig av kött och blod för att genom sin död göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld. Det är djävulen. Men nu måste Jesus också vara sann Gud. Och varför? Jo, en människa kunde aldrig ha återlöst oss. Om nu Jesus bara hade varit sann människa så hade han inte kunnat återlösa oss. En syndare kan inte frälsa sig själv och ännu mindre någon annan. Och om det nu skulle kunna finnas en syndfri människa, om det nu fanns någon sån, ja då skulle den människan förvisso bli frälst. Men hon skulle inte kunna frälsa någon annan. Hon skulle inte ha några överloppsgärningar som hon kunde föra över till någon annan. Skriften säger, sin broder kan ingen återlösa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan icke betalas till evig tid. Alltså aldrig någonsin betalas. Psaltaren 49. Återlösningen av en själ kostar så mycket att människan måste för alltid ge upp sina försök att återlösa sin bror. Alltså, Jesus måste vara sann Gud. För ingen annan än Gud själv kan återlösa människan. Kan skaffa fram lösen. Kan uppfylla det krav som den gudomliga heligheten och rättfärdigheten ställer. Endast Gud kunde helt göra till fyllest för Gud. Och Kristi verk var tillräckligt dyrbart för att återlösa alla människor. Eftersom Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Ty det var Guds blod, som vi läser i Apostlagärningarna 20-28. Guds blod utgjöts för oss. Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det faktum att det var Gud som i Kristus uppfyllde lagen och led för våra synder, det är det som ger åt vår återlösares verk obegränsat värde och frälsande kraft. Och så till slut bara några ord om Jesu förnedring. Vad innebär hans förnedring? Ja, vad innebär den inte? Ja, den innebär inte, den bestod inte i det att Gud blev människa. Att Guds son antog mänsklig natur genom Maria. Inkarnationen är inte identisk med förnedringen. Det är många som missuppfattar den sak. För i annat fall skulle motsatsen till förnedringen, nämligen upphöjelsen, bestå i det att Jesus upphörde att vara människa, vilket han aldrig gjorde. Inte heller bestod förnedringen i det att Kristi gudomliga natur under sitt kötts dagar inte ägde gudomligt majestät och härlighet. Vad innebar det då? Ja, det kan vi klargöra med en bild. Om vi tänker en jätte som har så stor kroppslig styrka. Om en sån mäktig person inte alls brukar sin styrka. Ja, då kan till och med småbarn binda honom och till och med döda honom. Ja, så var det med Kristus. I sin gudomliga natur brukade Kristus alltid och fullständigt sitt majestät och sin makt. Men fastän den mänskliga naturen hade samma makt och härlighet som gåva genom den personliga föreningen, som vi nyss har sagt, så gjorde Jesus i sin mänskliga natur inte alltid och fullständigt bruk av denna sin makt och sitt majestät. Frivilligt lät han sig bindas, framträdde han som en svag människa. Det är förnedringen. Kristi förnedring består i icke-utövandet av den gudomliga makt och majestät som han ägde också till sin mänskliga natur. Vanligtvis när Jesus levde bland människorna visade han inte sin gudsskepnad, som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet 2. Utan han antog tjänareskepnad. Han framträdde som en obetydlig och svag människa. Men med vissa tillfällen, som när han gjorde underverk eller på förklaringsberget, då visade han verkligen sin gudsskepnad, då hans dolda härlighet kraftigt lyste fram. Vad var då syftet med förnedringen och varför var den nödvändig? Jo, hade Kristus under sitt jordeliv gjort ett fullt och ständigt bruk av sitt gudomliga majestät också i sin mänskliga natur, ja då skulle världen ha blivit mycket häpen. De skulle ha förundrat sig, de skulle ha beundrat, men de skulle inte ha blivit frälsta. Då kunde han inte ha ställts under lagen. Då kunde han inte ha bundits. Då kunde han inte ha blivit vårt syndoffer. Alltså måste han förnedras för att lida och dö för våra synder. Människor tycker om att visa upp sig, att visa sin makt, att låta folk förstå att de är någonting. Men i Filipperbrevet läser vi: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi bör alltså vara ödmjuka och saktmodiga, inte ha högre tankar om oss själva än tillbörligt där. Vi ska tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ja, sedan Kristi upphöjelse, det är när han tar livet tillbaka. Han gav det frivilligt, han tar det tillbaka, och då visar han hela sitt majestät och sin makt, först i den osynliga världen, för alla otrogna, för djävulen själv, ner i fängelse. Där träder han fram, inte för att ge det otrogna en ny chans till omvändelse, utan han visar sanningen om sig själv, och det blir till deras dom. Och så visar han sig också för lärjungarna. Stenen rullas inte åt sidan för att han ska kunna komma ut. Nu är all hans begränsning som han frivilligt låtit sig brukas av borta. Ingen dörr behöver öppnas för honom. Han går genom stängda dörrar. Han behöver inte äta eller dricka. Han gör det bara för att visa att det är samma Kristus. Men nu är han där i full majestät och härlighet. Men inte bara som Gud. Han är Gud och människa. Och kommer så att förbli. Och han har nu farit upp till himmelen. Han lever och regerar. Han sitter på faderns högra sida. Och han är osynligen hos oss alla dagar till tidens ända. Och då när tiden är slut, ja, då kommer han tillbaka och visar sig i sin härlighet. Och då ska han döma levande och döda. Amen.